Först ett stort tack för att Rut och jag fick komma hit hela vägen ifrån Lönsboda, norra Skåne. Och ämnet är ju väldigt nära vårt hjärta, Israel i fokus. Själva kommer vi båda ifrån Tyskland, det har ni redan hört. Och vi har gått bibelskolan här i Småland. Vi har gått Kottebo. Och därefter har vi varit ute med Israels vänner en hel del. Det är ju Israels vänner i Malmö, där jag också idag är med i styrelsen. Och vi tog med oss några tidningar här från Israels vänners lilla skrift. Nu råkar det vara Rut och jag på framsidan, men det är inte det viktiga, utan det är budskapet. Är det någon som är intresserad så finns några exemplar här på i foajén. Själv har jag då varit pastor sammanlagt i 25 år, både i Tyskland och i Landskrona, i pingstförsamlingen där i Landskrona. Och vi har varit och bott i Israel i 17 år sammanlagt, Rut och jag och familjen. Två av våra barn föddes i Israel och äldste sonen han var bara 6 veckor gammal när vi kom till Israel. Han föddes nämligen i Aten, för det hade ju varit ett år innan Israel. Lite grann om vår bakgrund, men det är inte det viktiga, utan jag vill be en bön här tillsammans med er. Herre, tack att vi får samlas här i ditt namn, och nu ber vi Herre att du själv ska leda oss, våra tankar, våra känslor, och vi vill Herre förstå dina tankar. Fyll oss med dig själv, med din närvaro, i Jesu namn. Amen. När vi fick inbjudan, Lena ringde och undrade om vi kunde komma. Då visste vi ingenting om det som pågår just nu i Israel. Det var innan. Och jag tänkte, jag kan inte bara gå förbi det som händer just nu när vi har Israel i fokus. Så jag vill börja med att ha en liten sammanfattning, uppdatering kring det som har hänt under veckans lopp. För det är det som är just nu, det som berör både människorna i Israel, förstås i Gaza, i hela Mellanöstern och oss också. Jag vet inte hur ni har haft det. Vi har lyssnat på allt vi har kunnat lyssna under veckan. Vår yngste son med familj bor kvar i Israel. Vår dotter är gift med en jude. Och han har ju familjen i Israel, så det är väldigt närgående för oss också förstås. Jag kommer sen att också förmedla ett Guds ord, för det är ju det bästa vi har. Men låt mig börja med att ta en liten sammanfattning av det som har hänt och är pågående. Det var ju för en dryg vecka sedan på lördag den 7 oktober. 6:35 på morgonen, det var sabbat, alltså en vilodag. Folk tänkte att kunna sova ut. Det var lövhyddohögtiden, sista dagen eller avslutningen på den, Simchat Torah, alltså en glädjens dag över Bibeln som det skulle ha blivit. Och då började 6:35 sirenerna att gå igång. Och det blev en massiv raketbeskjutning med allt fler raketer. Sammanlagt var det väl nu ungefär 6000 under veckans lopp. Och fler än 1000 terrorister som tog sig in i byar och städer längs Gazaremsan. De kom över land. De flög in med paragliders. De kom med gummibåtar från havet. Attacken var riktad mot judarna. Det var målmedvetet. Man ville medvetet terrorisera och urskillningslös skada, döda och ta gisslan. Alla från över 90 års ålder ner till små bebisar blev måltavlan för terrorn. Den palestinska Hamas-organisationen. Jag kommer inte att berätta om det ni säkert kanske har sett. Det är för hemskt för att kunna ta in. Den tyske utrikesministern Annalena Baerbock sa: jag skulle vilja kunna hitta knappen och kunna stänga av. Det är en fruktansvärd situation som uppstod. De här bilderna och berättelserna talar om en obegriplig ondska och perversitet. Det var inte så att civilisterna kom i vägen för striderna. Civilisterna var måltavlan. Enligt uppgifterna som jag hittade igår kväll innan jag gick och la mig, det var väl framåt midnatt, så räknar man med 3300 sårade judar och mer än 1300 som blev mördade av den judiska befolkningen. IDF, alltså israeliska försvarsmakten, har kontaktat 120 familjer som saknar sina anhöriga, bortrövade, tagna som gisslan in till Gazaremsan. Som svar har då Israel attackerat massivt Hamas-mål inne på Gazaremsan. Och till skillnad för den första attacken från Hamas sida så är målet nu inte civilister utan Hamas som terrororganisation. Man försöker att komma åt deras avfyringsramper för raketer, deras kommandocentraler, vapenverkstäder och depåer där de lagrar sina vapen. Man försöker komma åt deras nätverk av underjordiska tunnlar som är delvis 40 meter ner i marken. Och man räknar med ungefär 500 kilometer av tunnlar under civilbefolkningen i Gazaremsan. Det är det Israel försöker komma åt. Hamas sataniska strategi, det är att lägga hela deras infrastruktur under privata bostadshus, i höghus, i skolor, förskolor, moskéer och till och med sjukhus. Det är medvetet. Det är en strategi som man har valt på Hamas sida. Om man räknar då från Hamas sida iskall med att ju fler av deras egna dör i Israels svar på kriget som de började, ju större kommer omvärldens sympatier att svänga till Hamas fördel. Och det är det som händer. Vi ser det hur dagarna går och hur opinionen svänger. Den fungerar, deras strategi. Efter massakern den 7-8 oktober har Israel bestämt sig för att slå ut Hamas möjligheter och göra liknande eller kanske ännu värre pogromer omöjliga om 1, 2 eller 3 år igen. För det är ju en ständig pågående cirkel. För man har bestämt sig för, det finns i Hamas grundlag, artikel 7, så citerar man ifrån en hadith, alltså en muslimsk skrift som är viktigt efter Koranen, näst viktigast. Paragraf 7 säger: slutet, deras räddning, så att säga, deras messias, som jag säger så lite enkelt, kommer inte förrän att vi dödar alla judar. Och alla trä och stenar bakom de som judarna gömmer sig ska ropa till oss: här finns en jude bakom mig, kom och döda dem. Det står i paragraf 7 i Hamas stadgar. Det handlar alltså inte om att man är ockuperad eller omringad eller inte fri. Det handlar om att det inte ska finnas en judisk stat. Och så länge det finns en judisk stat kommer man att fortsätta att terrorisera staten Israel. Det som Israel har inlett och kommer säkert att göra ännu mer de kommande timmar och dagar och veckor kanske, det kommer att kosta många fler människors liv på båda sidor. Israel försöker att sära mellan civilbefolkningen och de stridande Hamas-terroristerna. Det är därför man har bett ungefär 1,1 miljoner palestinier att lämna sina hem och flytta söderut, inne på Gazaremsan, söder om Gazafloden eller Wadi Asa. Och då säger Israel: vi kommer inte attackera er när ni är där. Det vi vill komma åt är tunnlarna, det är vapnen, det är Hamas-stridande Hamas-män inne i Gaza stad som ligger på den norra sidan. Men vi vill inte att ni civilister ska komma i kläm. Vad gör Hamas? De försöker att stoppa människorna från att lämna sina hus. Man sätter upp vägspärrar. Man spränger bilar på vägarna. Som Israel sagt, ni får färdas fram på de här vägarna. Vi kommer inte angripa de här korridorerna. Ni kan lämna utan att vi skadar er. Och så står Hamas och blockerar vägarna, så ni får inte lämna. Vi behöver er. Vi behöver en mänsklig sköld. Vi vill att så många civila som möjligt ska dö i kriget för att kunna använda det som ett trumfkort i vårat makabra spel. Och det är inte så lätt att inte falla för denna perfida propagandan. Speciellt inte när våra medier gör sig till språkrör för Hamas. Ju fler lidande palestinier som kommer att visas i tv-rutan, ju större blir ju stödet för Hamas politik. Det är medvetet. Och visst, och det vill jag säga med all tydlighet, du var inne på det också. Visst är det fruktansvärt för alla araber, för alla palestinier som nu också har drabbats. Jag läste någon siffra på över 3000 på Gazaremsan som har dött. Nu får vi aldrig reda på hur många av dem som är Hamas och hur många som är civilister, för det är lätt att ändra på sanningen där. Man bara kastar ut siffror. Men det är fruktansvärt, det är obegripligt vilket lidande. Men, och det är viktigt tror jag att vi kommer ihåg, ansvaret till detta lidande, det ligger helt och fullt på Hamas, som medvetet offrar sina egna i denna strid. Det är de som började kriget, eller hur? Det är de som utförde massaker på fredliga judar i deras hem och i deras byar på en sabbat, på en helgdag. Det är de som tar den egna befolkningen som mänskliga sköldar. Jag vet inte om bilden kommer upp där. Jag tycker den är talande. Nu vill jag bara ställa fram en annan tanke där. Tänk. Tänk tanken vad som hade hänt om Hamas hade tagit alla de pengar som de får av hela världssamfundet. De har fått så i många år, tiotals år. Inte årtusenden. Tiotals år. Och tagit dessa pengar för att, och använder dem för att bygga hotell vid den vackra stranden vid Medelhavet. Samma vackra strand som Tel Aviv. Samma vackra strand som Netanya. Samma vackra Medelhav. Och man hade satsat stenhårt för att bygga upp skolor, industrier och sjukvården istället för att satsa all kraft, energi och pengarna för att bygga upp denna fruktansvärda terrorarsenal. Tänk om man hade valt den vägen. Tänk om man hade kommit på att det finns bättre vägar än att vilja utplåna Israel. Tänk om de kunde acceptera att det finns en judisk stad och lägga ner vapnen och satsa på deras eget folks välmående. Tänk den tanken. Vilken annan situation vi skulle ha idag. Det finns mycket sanning i ett bevingat ord från Israels tidigare statsminister Golda Meir. Den dagen araberna älskar sina barn mer än vad de hatar oss, kommer det att bli fred. Det säger mycket, tycker jag. Och sen vill jag ju förstås som kristen, som älskar som vår Herre alla människor. Jag vill betona det. Det handlar inte om ett hat mot araber. Utan det handlar om att sära på sanning och lögn. Men vi ska älska alla människor. Vår Herre älskar alla människor. Judar, araber och till och med tyskar. Med vår historia. Att jag får stå här, frälst, bland er som syskon. Det är nåd. Och Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Alla människor. Och som kristen och pastor så vill jag säga att lösningen för konflikten, den ligger inte på det militära. Inte heller på det politiska eller det ideella planet. Lösningen ligger i fridsfursten Jesus. Och där vår bön behöver komma in. Att vi ber för alla människor. Att de blir frälsta. Att det får, tänk om det får bli en stor väckelse. Bland palestinier. Bland araber. Som det är redan på gång i Iran. Över 1 miljon människor har jag hört. Har kommit i tro på Jesus. Tänk om det får hända på Gazaremsan. Judeen, Samarien eller kalla det för Västbanken. Jag kallar det för Judeen, Samarien. Men om människorna får bli frälsta och det judiska folket, hans egendomsfolk. Vi fick höra att en dag kommer hela Israel att bli frälst. Men redan idag finns det en växande rörelse bland judarna. I Israel över 30 000 judar som har fått ögonen upp för Jesus. Som tillber honom. Prisar Jesus. Yeshua HaMashiach, säger de. Jesus, Messias. Messias är samma ord som Kristus. Det ena grekiska, det andra hebreiska. Det är samma ord, ens morde. De prisar honom, de älskar honom. De blir döpta och försöker följa honom i vardagen. Över 30 000. Över 1 miljon judar över hela världen. Drygt 800 000 i bara USA som har börjat få upp ögonen för Jesus. Det händer. Om det får fortsätta. Det är där vi ser lösningen i fridsfursten Jesus. Jag vill lämna berättelsen om det som händer, som pågår. Det kommer säkert att bli värre. Situationen i norr mot Libanon, den hettar till. Jag läste här på morgonen att även där är det beskjutning på gång nu. Inte full skala än, men det blir mer och mer. Vi får se, vi får lägga det i Guds hand. Men detta med Israel kan någon tycka att varför är det så viktigt för oss? Jo, vi är inympade. Vi har våra rötter i Israel. Abraham, trons fader, han är också vår fader. Tänk på alla troshjältar i Gamla testamentet. Det är våra troshjältar. Gamla testamentet, det är ju en del av Guds ord, samma Gud, samma Guds ande. Och alla dessa profetier från Gamla testamentet om den kommande Messias, om den kommande som vi vet Jesus. De gick i fullbordan till punkt och pricka när Jesus kom. Hundratals med profetier som fick sin fullbordan i Jesus. Och det återstår fortfarande fantastiska profetier. Vi är en del av detta. Det finns olika attityder till Israel. Jag kallar det hela Israel Guds eget projekt. Det finns de som säger Israel är det bästa som finns. Israel är välsignat. Israel är gudomligt. Israel är profetiskt. De har bara gott att säga om Israel. Och det finns otroligt mycket gott att säga om Israel. Vi har själva bott där i 17 år. Vi vet att det också finns såna och såna som lever i Israel. De är människor. Det finns jättesnälla, otroligt snälla. Och det finns kriminella judar. Tyvärr är det så. Men för vissa är Israel, allt är bara bra och positivt och välsignat. Andra har en annan attityd. För dem är Israel, det är hemskt. Allt som har med Israel, det är bara fruktansvärt. De är största hindret för världsfreden. De är omänskliga, de är brutala. Titta bara på bilderna. Sådan är Israel. Judarna. Och så finns det de också som säger nej, men Israel finns inte. Jag har träffat några muslimer i Landskrona när jag var pastor. Och de kom till och med till vår kyrka. Vi hade någon samling där med olika trosinriktningar i stan. Och polisen kom och skulle berätta hur polisen jobbar i stan. Så när jag pratade med några innan polisen tog vid och berättade om deras arbete, så sa jag att jag hade bott i Israel till en muslim. Och då sa han, Israel finns inte. Tänkte det är märkligt hur mycket ni jobbar för att någonting som inte finns. Jag menar allt terror mot någonting som inte finns. Det är ju lite märkligt. Sen finns andra, en tredje grupp som säger det här med Israel är helt ointressant. Det är långt borta. Vi bor i Emmaboda. För oss är det viktigt att priserna på mjölk och kött och mjöl och det andra inte blir för dyrt. Vad ska jag bry mig om Israel? Men hur det än är så nämns Israel enligt en sökmotor som jag har på min dator. Det kallas för eSword, ett program, ett bibelprogram. 998 gånger nämns Israel i Bibeln. Det var inte dåligt. Och om vi tänker efter så är ju hela Gamla testamentet en enda lång berättelse om Israels historia eller personer som är relaterade till Israel. Och skulle vi plocka bort allt detta från Gamla testamentet och för den delen också Nya testamentet. För så långt jag vet var Jesus efter köttet en jude. Eller hur? Hans mamma var judinna. Hans fosterpappa var jude. Hans syskon var judar. Hans lärjungar, förutom då senare Lukas som skrev apostlagärningarna, de var judar. Så plockar vi bort Israel och det judiska ur våra biblar, vet ni, det blir ett väldigt hundhäfte. Inte mycket att ha. Så vi kommer inte ifrån detta. Det är viktigt i våra biblar. Det är viktigt för Herren. Jag har tre påståenden. Vad säger ni om detta? Israel är störst, bäst och starkast. Ja, jag ser att några ler lite grann i alla fall. Då vill jag bara snabbt läsa från 5 Moseboken, 7 kapitlet, verserna 6 till och med 8. 5 Moseboken 7, 6 till 8. Du är ett heligt folk inför Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var det vi läste här, och det här är en upprepning för att ni vet, det är lärdomens moder. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Så svaret på påståendet Israels störst, bäst och starkast är nej. Det är de inte. Gud själv säger, det är inte därför. Tvärtom, säger Gud. Tvärtom. Men varför har Gud utvalt Israel? Vad står det i texten som vi har läst? Det var därför att Herren älskade er. Det är Guds kärlek. Ingenting annat. Och nu ställer jag frågan till dig och mig och till oss som församling. Har Gud utvalt dig för att du är bäst, störst och starkast? Jag är frälst av nåd. På grund av att han älskade mig med en sådan kärlek att han gav sitt eget liv för mig. Det är ett kärleksförbund mellan Gud och Israel, och det är ett kärleksförbund mellan Gud och hans församling. Och det är ett kärleksförbund mellan dig och Jesus. Det är det handlar om, inte för att vi är bäst, kan allt, vet allt. Och det är samma för Israel. Det andra påståendet, det räcker med att vara jude så blir man frälst. Finns de som säger att är du född som jude då kommer du till himlen. Du har en gräddfil till himlen. Men Guds ord säger tydligt i Johannes 14, vers 6. Och det är Jesus som säger till Thomas: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det räcker inte att vara jude. Det räcker inte. Utan det är tron på Jesus. För juden först. Sen också för oss greker. Ja, nu får vi stå ut med att ordet kallar oss för greker här. Det är trevligt folk de också. Meningen är judar och alla icke-judar. Det är Jesus som är vägen. Ingen kommer till Fadern. Och det är ju också en sanning som gäller oss. Det räcker inte med att du är född till föräldrar som har varit pingstvänner. Eller missionsförbundare. Eller alliansare. Eller tillhört Svenska kyrkan. Det räcker inte med att du föddes in i en kristen familj, blev döpt, växte upp som kristen, gick till söndagsskolan. Och nu är du kristen. Det räcker inte. Det är den personliga tron på Jesus som gäller också för oss idag. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag växte upp i ett kristet hem. Jag gick till söndagsskolan. Jag blev konfirmerad i den lutherska kyrkan i Tyskland. Men när jag var 13, då mötte jag Jesus. Eller han mötte mig. Och jag gav mitt liv till Jesus. Jag tog ett medvetet beslut. Jag vill följa Jesus. Och jag har aldrig ångrat. Det är det Israel behöver göra. Det är det vi behöver och får göra. Och det tredje påstående. Gud har för länge sedan förkastat Israel. Nu är det vi som tror på Jesus som är det nya Israel. Kyrkan är det nya Israel. Den här så kallade ersättningsläran. Kyrkan ersätter Israel. Och vi har redan fått höra från Romarbrevet att detta är en lögn. Gud har inte förkastat sitt folk. Sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Läs gärna hela Romarbrevet 9, 10, 11 som handlar just om dessa frågor. Vad har det med dig och mig att göra? Väldigt mycket. Tänk om Gud hade förkastat Israel. Vilket hopp skulle finnas för dig och mig? Ingen av oss skulle veta om han inte också förkastar oss imorgon. Gud lovade till Abraham fyra saker. Och detta läser vi i första Moseboken i 12:e kapitlet. Ett stort folk. Där ska jag göra dig till ett stort folk, säger Gud till Abraham. Ett stort namn. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Gud lovar en välsignelse som är till för alla släkter på jorden. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det fjärde, det är Kanaans land. När de kom till Kanaans land fortsatte Abraham in i landet ända till Sikems område, till Mores Terebint. Det är dagens så kallade Västbanken. På den tiden bodde kananéerna i landet. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa det. Åt din efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som han uppenbarade sig för honom. Och följer vi den bibliska berättelsen så får vi se att detta gick i fullbordan, eller hur? Och kom ihåg att detta var Guds idé. Det var inte Abrahams idé. Det var inte rabbinernas idé. Det var inte judarnas idé. Ja, de fanns ju inte som folk än. Det var Guds idé. Det var han som bestämde. Det var han som sa. Det var han som lovade. Vår Gud, vår fader i himlen. Han bestämde att så här skulle det bli. Sen gick profetian eller löftet vidare till Jakob, till Isak först. Vi ska inte läsa alla de här bibelställena, men det är första Moseboken 26. Och sen gick profetian eller löftet vidare från Isak till Jakob, första Moseboken 28. Och det är nästan ordagrant en upprepning av det Gud sa till Abraham. Ni ska få landet. Det vill säga, om löftet gick från Abraham till Isak och sen till Jakob, då vet vi att detta löfte gick inte till Ismael. Han fick också löften. Stora löften. Men löftet om Kanaans land, det gick vidare från Abraham till Isak, till Jakob. Det var Guds beslut. Vi kan läsa efter om detta i Bibeln. Sen säger Gud, detta ska vara hur länge? 30, 50, 500 år, har ni något förslag? Det står så här i första Moseboken 13, verserna 14 och 15. Herren sa det till Abraham, sedan Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står. Igen, han stod på det vi kallar för Västbanken idag. Mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Så där har vi tidsbegreppet. För evig tid. Han upprepar detta till Moses. Vi skulle kunna säga väldigt mycket om det. 400 år senare upprepar Gud i princip exakt samma löfte till Moses innan han dör. Han får se ut över landet. Jag har en karta här också som visar lite grann vilket område det gällde som Mose fick se uppe på berget Nebo. Kan det bli tydligare? Och nu kommer ju den stora frågan. Har jag några minuter till? Jag försöker och inte vara långrandig. Här kommer den stora frågan. Har då Israel inte förverkat sin rätt till löftena genom sitt avfall? För det läser vi ju i Gamla testamentet. Hur de syndade. Hur de inte höll sig till Gud. Hur de vände Gud ryggen. De gjorde som de ville. De började tillbe avgudar. De brydde sig inte om de svaga, de fattiga. Det var mycket synd i Israel. Har då inte Israel förverkat sin rätt till löftena? I 570 år sedan löftet, eller sedan, om vi säger, Sina i berget. 570 år av kamp och nederlag och synd. Och så bön om förlåtelse. Och sen faller man igen. Och så reser man sig. Och så faller man igen. 570 år. Är det en lång tid? Har du så mycket tålamod med dig själv eller dina grannar? Gud hade det. I 570 år. Och sen läser vi det i Jesaja. Alltså 570 år efter Israels avfall, om man så vill. Då läser vi Jesaja 43. Verserna 1 till och med 6. Men nu, säger Herren, han som har skapat dig, Jakob. Han som har danat dig, Israel. Frukta inte. Ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svett. Lågan ska inte bränna dig. Ty jag är Herren din Gud, Israels helige, din frälsare. Jag ger Egypten till lösepenning för dig, Nubien och Seba i ditt ställe. Och nu kommer det som jag tycker är liksom det starkaste där i sammanhanget. Eftersom du är dyrbar i mina ögon. 570 år av kamp och nederlag. Eftersom du är dyrbar i mina ögon. Högt aktat och älskat av mig. Hur började det? Vad var det för ett förbund mellan Gud och Israel? Det var ett kärlekens förbund, eller hur? Och nu upprepar han detta. Du är älskad av mig. Gud har inte förkastat sitt folk. Och Gud har inte förkastat dig och mig. Jag vill avsluta med den tanken. Du kanske brottas med det. Att du inte alltid lyckas och leva upp till det du egentligen vill. Det du läser i skriften. Du ser kanske att det finns andra i församlingen som inte är helt genomheliga. Jag behöver inte titta på er, jag behöver bara ha en spegel. Det räcker. Du kanske lyssnar på fiendens röst som säger du är värdelös. Du har försökt i 50 år. Lika bra att ge upp. Lyssna på vad Herren din Gud har att säga till dig. Det säger han till Israel. Det gäller fortfarande, men det gäller också dig och mig. Vi är inympade. Vi får ta del av detta. Du är dyrbar i mina ögon. Ta gärna ditt namn. Du behöver inte göra det högt. Men sätt ditt namn där. Du är dyrbar i mina ögon. Tänk hur far himmelen ser så på oss. Du är högt aktat. Wow. Lilla jag. Med alla mina fel och brister. Jag är högaktat av min far i himmelen. Och det är min granne också. Mina kära och nära. Och Gud säger att du är älskad av mig. Tänk, en sådan Gud har Israel. En sådan Gud har vi. En sista vers som jag vill läsa står i psalm 86, vers 15. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Amen. Herre, tack att vi får lägga oss själva och hela situationen i Mellanöstern i dina händer. Herre, vår bön, vår längtan är att alla ska bli frälsta. Precis som du själv säger. Att du vill att alla ska bli frälsta. Det är din längtan och det är vår längtan. Det är inte människors död. Det är inte människors skada. Utan vår längtan och vår bön är att människor blir frälsta. Så att du blir förhärligad. Att ditt namn får bli prisat över hela vår jord. Och Herre, vi vet att du kommer. Herre, vi ber, kom snart. Och upprätta ditt rike av fred och rättfärdighet över hela vår jord. Vi tackar och prisar dig att vi idag får lyssna till detta budskap att du älskar oss. Att vi är högt aktade av dig. Att vi är värdefulla. Tack Fader i himlen. Genom Jesus vår Herre. Amen.